Tack för förmånen att vara i Skärgårdskyrkan igen. Tack för välkomstorden. Till vardags är jag pastor i Södertälje Pingst. Jakob Freiman är ju en god vän till mig. Jag håller på och försöker övertala honom att han ska börja spela golf. Så försök gärna och hjälp mig med det när du möter honom. Han har inte fattat det än. Men jag håller på att övertala honom. För jag skulle börja, jag har spelat förut men spelar inte längre, och jag behöver hitta någon som är ledig på måndagar, och det är ju pastorer, så att jag har en mycket dold agenda med att han ska börja spela golf. Det är att jag själv ska komma igång och spela. Jag kommer nyss från Nyhemsveckan, Pingströrelsens stora sommarkonferens utanför Mullsjö i Jönköping. En fantastisk vecka på väldigt många sätt. Hade du inte möjlighet att vara där, så finns det ju på nätet nästan alla samlingar. Men den bästa i min värld, den kan du inte lyssna på. Därför det var en kvinna som är född i Moldavien, jobbar i Thessaloniki och i Italien med flyktingar som kommer från huvudsakligen Afghanistan. Och höra henne om den förföljda kyrkan, där hon berättar bland annat att den kvinna hon skulle resa med säger till henne när hon ska boka biljetter: du får boka en biljett åt mig också, men gör en sån där öppen biljett. För det kan ju vara så att jag är mördad innan vi hinner åka, och då får du tillbaka pengarna. Men du måste också ha en öppen biljett så du kan boka av 24 timmar för jag kan också ha blivit fängslad för min tro. Men ibland så släpps jag ganska fort, så då kan jag ändå följa med. Så håll resan öppen. Då känner man sig nästan lite dåligt samvete över att man klagar på att det var lite jobbigt att bo i husvagn en vecka. Det får liksom perspektiv. Och hela hennes, hon var med två samlingar, gav mig perspektivet av att vi har det ganska bra. Vi går igenom tuffa passager, men jämfört med den förföljda kyrkan så är det väl bara konstaterat, åtminstone det jag går igenom, att det får stora perspektiv. När jag satt och förberedde mig och tänkte på den här samlingen, så var det en text som dessutom är kyrkårets text, Johannes Döparen, som jag ändå fastnar för. Och jag har en liten rubrik som handlar om att vara vägröjare. Att egentligen se med Guds ögon. För det är gång på gång när jag tittar ner i Bibeln, så är det som att Gud visar mig att han ser på ett annat sätt. Det jag går igenom, det får perspektiv längre fram. Och då förstod jag att det fanns någonting i det. Jag möter människor ibland, så kan vi ibland dömas till det yttre. Nu ser jag ganska väl vårdad ut, men du vet ju inte hur jag har det egentligen. Och sådär, ni vet själva. Men Guds ögon är att på något sätt få se på saker och ting så som Gud ser det. Och på det sättet få tro för det som inte finns någon tro för. Alltså Gud älskar det omöjliga. Gud älskar när det blir lite komplicerat. Då är han liksom nummer ett. Och det var som någon Elisabeth Sandlund uttryckte det vid ett tillfälle, tidigare chefredaktör för tidningen Dagen. Att Gud är expert på timing. När Gud, liksom Guds tid kommer. Och det där är inte bara så där liksom passivt titta på vad Gud ska göra nu. Liksom. Utan när Gud gör någonting, då säger han ofta till dig och mig. Det utmanar oss att leva vårt liv. Jag ska läsa de 17 första verserna i Lukas kapitel 3. Ska vi resa oss upp och lyssna till Herrens ord? Ett långt sammanhang. Och vi får läsa om Johannes Döparen. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galatien, hans bror Filippos över Ityrien och Takalandet, och Tysanas över Abine, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsedop till syndernas förlåtelse. Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folkskarorna som kom ut genom för att döpas av honom: ni huggormsyngel, vem har intalat er att ni ska försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär sådan frukt som hör omvändelsen till. Och tänk inte, vi har Abraham till fader. Jag säger att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet, så blir varje träd som inte bär god frukt nedhugget och kastat i elden. Folket frågar honom: vad ska vi göra? Han svarade: den som har två livklädnader delar med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom publikaner för att bli döpta och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Våldför er inte på någon. Pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Folket gick där och väntade, och alla undrade i sina hjärtan om Johannes inte kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har kastkolven i handen och noga rensar sin tröskplats och samlar in vetet i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Ska vi be. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag ber att jag ska få hjälp att förmedla det du lagt på mitt hjärta så att det kan hjälpa någon människa i sin vandring tillsammans med dig, Herre. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Johannes döparen, ja, som han kom att kallas. Som sagt, hade den här förväntan på sig. När folk såg vad som hände, man räknar med att det kan vara uppåt mot hundratusentals människor som gick ut för att möta honom i öknen, höra hans undervisning. Och låt oss vara överens om att det var ju inte bara lena ord. Det var ett ganska hårt ord som han talade. Men ändå så träffade människor i hjärtat. Så oavsett vad man hade för sysselsättning eller social ställning så utmanar han dem. Och studerar du det här när du kommer hem så ser du vad soldaterna speciellt, och om du läser också vad de förväntades göra, så förstår du att det här, det skapar en revolution. Men det som jag framförallt tycker är så fascinerande, det är att Johannes döparen är verkligen med och skapar den här förväntan. Men sen när folket gick där, som det står, och bara förväntade sig om han kan vara Messias. Den Messias-gestalten som vi har väntat på i så många århundraden, som ska befria det judiska folket från ockupation och allting. Kanske att Johannes är denna ledare som Gud nu reser upp. Men då gör Johannes det som är varje kristen, varje Jesu efterföljares uppgift. Att när vi väl har fått uppmärksamheten, då flyttar vi över vår uppmärksamhet till Jesus själv. Det är inte mig det handlar om. Och Johannes säger att jag döper er med vatten och ni är med om mycket här. Men när det kommer, när han väl träder fram, när Jesus träder fram, då är jag inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. För han som kommer efter mig, han är så mycket större. Han är så mycket mäktigare. Han ska döpa er med ande och eld. Och vad betyder det? Jo, men det handlar om att i och med Jesu liv, död och uppståndelse, som vi sjöng i lovsången här precis, att när vi har förstått att han är för evigt uppstånden, han är för evigt liksom insatt i makt, så har det gett oss ett uppdrag. Och jag tänker att det är vårt uppdrag som kristna. Vi behöver, om vi bor på Värmdö eller i Södertälje eller vart vi än bor, var vi än kommer ifrån, var vi har vår vardagsmiljö, så har vi fått ett uppdrag att på något sätt röja vägen. Precis som det stod om Johannes. Han ska bana väg. Med Jesajas ord så kommer det: alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och när jag predikade hemma för 2 veckor sedan så blev det så klart för mig när jag stod där, och jag vill skicka med den bilden även idag, att jag tror att vårt uppdrag är på något sätt att hjälpa människor i sin vandring mot korset. Att hjälpa till att den vägen blir lättare. För gång på gång när jag möter människor som ännu inte tror, så är det så klart för mig att anledningen till att man inte tror, det är att man har fel bild av vad tro handlar om. Så låt mig säga så här, om de bilderna skulle vara sanna, då gör ju svenska befolkningen rätt i att strunta i Jesus. För då skulle inte jag vilja vara med. Men problemet är att många av de bilderna är ju inte sanna, de är ju falska. Och då måste man få hjälp med att få en rätt bild av vem Jesus är. Och hur ska det gå till? Alla undersökningar som görs gång på gång, ungefär var tionde år, en gång så här var tionde år, så görs en undersökning typ i olika konstellationer om hur vill svensken få evangeliet förklarat. Och så får man rangordna olika personer. Det som alltid vinner. Och därför är det lite fascinerande över att man gör de här undersökningarna, för man vet ju svaret från början. Det man vill prata om kristen tro med en vän man har förtroende för. Man kan ju tycka att det skulle vara klädsamt för oss som är pastor och säga, jo men klart går jag till en pingstpastor och frågar. Vill jag veta vägen till Jesus, så går jag till en pastor i pingstkyrkan då. Det borde ju toppa, tycker man liksom. Nej, långt därifrån. Man säger att jag vill ha evangeliet förklarat för mig av en människa som jag har förtroende för. Och varför då? Jo, men då är ju halva jobbet gjort. Om det är så att du och jag i vår vardagsmiljö, på vår arbetsplats, skolklass eller vår vardagsmiljö där vi bor och sådär, lever ett liv som gör det möjligt, som på något sätt skapar ett intresse för Gud, då kan vi precis som Johannes flytta över den förväntan. När de ser någonting i vårt liv som vi har, då kan vi flytta över det och säga, det handlar inte om mig, det handlar om Jesus själv. Och jag tycker om det här gång på gång att tänka på sådana här vägröjare som historien har haft. Människor som gör något unikt. I vintras så hade jag förmånen att vara i Norge. Min son sa så här, pappa jag tycker vi ska åka utomlands. Han är 18 år och tagit körkort och sådär. Och vi tänkte, nu måste vi åka utomlands. Och så sa vi, ja då åker vi riktigt långt. Vi tar bilen och åker till Oslo. Ja, det är bra, sa han. Så åkte vi till Oslo, så åkte vi upp på Holmenkollen och bodde på Scandic där en natt. Och så åkte vi tillbaka, för både han och jag är lite otåliga. Så han ville bara ha en checklista på att han har varit utomlands. Och då fixade vi det. Och då var vi uppe i Holmenkollen, det här fantastiska vinterskidstadion och alltihop. Och så bland annat så såg vi backhoppsträningar. Väldigt fascinerande. Det var alldeles gratis att titta, och så vi stod och tittade ett bra tag. Och konstaterade att alla backhoppare numera har en V-stil. Det var en svensk, Janne Boklöv, som kom på det av ett misstag. Och han blev ju riktigt hånad de första åren i de internationella backhoppningskretsarna för att han gjorde det här. Det såg fult ut och han flög längst, men han fick ändå dåliga poäng för att det var, så ska man inte hoppa. Men efter några år då fattade folk att det är där man ska hoppa, så lärde sig alla det. Och nu gör alla som han. Och jag tänkte på det när jag satt, stod där och tittade på de här, liksom, det kändes som självmordskandidaterna allihopa, liksom, hoppa ut och flyga 100 meter. Liksom så där. Tänkte, ja, men han satte någonting. Och så är det med vägröjare, med exempel, någon som skapar någonting. Och det är det som är utmaningen för mig som kristen. När jag på något sätt förstår att jag kan få Guds egna ögon. När Gud visar mig ett sätt att göra det på som hjälper andra människor. Att faktiskt förstå betydelsen av mitt liv. Mose, som de flesta av oss känner till väl, en av de stora ledarna i Bibeln som för Israels folk ut ur Egypten. Det står om honom så här, Jesus, eller Gud säger till honom, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Och så kommer liksom befallningen. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk ut ur Egypten. Gud sitter inte bara i sin himmel och tittar på, utan när Gud ser någonting så involverar det oss. När Gud ser på Värmdö så har han en tanke Och det involverar er som bor här. Att på något sätt förstå att Gud vill involvera mig i det han vill göra. Allt för många tror för lite om vad Gud vill och kan göra genom dem. Gång på gång så på något sätt får jag förstå det här och intala mig det själv. Att jag tror ibland för lite om vad Gud kan göra genom mig. Det handlar inte om att jag på något sätt ska få uppmärksamheten. Men jag tror att när Gud gör någonting så låter han det landa i kött och blod. Gång på gång i Bibelns undervisning så hamnar ju det här. Och jag blir ibland lite fascinerad över det. Varför bryr sig Gud om oss? Tänk om det bara skulle kunna stå en ängel. Tänk om Gud skulle sätta en 20 meters ängel på Gustavsbergs köpcenter här och visa. Gud är på riktigt. Här, visa nu. Eller på Södertälje på gågatan där. Det skulle varit imponerande. Men det verkar inte vara Guds strategi. Guds strategi verkar vara att använda människor. Och jag har gång på gång sista tiden blivit så fascinerad över att det här inkluderar alla. För ibland så kan vi tänka att den där och den där, det är liksom mäktiga redskap för Gud. Och så exkluderar vi oss själva. Och kanske andra människor också. Men jag har förstått det och börjar liksom mer och mer se det över att Gud använder oss alla verkligen. Att när Gud ser, som sagt, förtrycket som folk kan uppleva sig i, så säger han, gå du. Den vardagsmiljön där ångest och liksom allting råder, där har Gud satt sin församling. Och för att kunna förstå det här så måste man ju på något sätt förstå att Gud faktiskt räknar med oss. Och då är det tre områden som jag skulle vilja ha med för att förstå den här Guds nåd verkligen. Det är att man som kristen måste förstå skillnaden mellan gåva och prestation. När vi ställer oss till Guds förfogande så är det ju så att vi har fått det som en gåva från Gud. Det är det här som är så fascinerande. Det är inte bara min prestation. För när det kommer till min prestation så är det ju ibland så att det räcker ju inte mycket till. Men när jag förstår att Gud kan ge mig saker på ett övernaturligt sätt, fullt naturligt, till en människas hjälp, då förstår man att räkna med Gud. Jag hade för ett tag sedan en sån situation där jag sitter i ett själavårdssamtal. En person som har kommit till mig för att få råd och vägledning. En jättekomplicerad situation. Och så hör jag mig själv säga något riktigt bra. Jag kände själv att tjena, det här, det var bra. Och så blir båda av oss tysta. Och personen som hade kommit sa bara, det där var bra. Ja, sa jag, det var det verkligen. Det måste ha varit från Gud, sa jag. Ja, det förstår jag väl, sa den här. Och så bara satt vi där och jag retar mig än idag att jag inte kommer ihåg vad det var jag sa. För då kunde jag ju skrivit en bok om det kanske eller något sånt här fint. Nej, utan jag bara förstod. Och där och då löstes det upp. Det den här personen behövde höra, det fick jag förmedla. Långt utöver min egen kompetens eller erfarenhet eller någonting, så gav Gud mig ord som satte en människa fri. Det är det perspektivet vi som kristna måste ha med oss. När Gud vill någonting så använder han oss i vår svaghet. Därför det är en gåva, det är inte prestation. Det andra, det är att också förstå skillnaden mellan vad som är vår synd och vad som är vår svaghet. Bibeln talar ju om att vi ska leva rent, vi ska leva felfritt. Vi ska inte leva med synd, det vill säga göra det som gör att vi missar målet som ordet egentligen betyder. Men det betyder ju inte att Gud har något problem med min svaghet. Jag vet ju att jag är svag. Jag vet på områden så vet jag ju att jag har en svaghet. Men det jag har förstått är att den väldiga kraften som det står i Andra Korinthierbrevet 4:7 ska vara Guds och inte komma från mig. Jag står ju på något sätt, varje gång jag går fram på talarstolen så är det ju min fasta övertygelse om att här står ju inte bara jag med min erfarenhet och min kunskap. Utan jag förväntar mig också att Gud är med i detta. Och i min svaghet så kan Gud faktiskt uppenbara sig och visa sig stark. Jag behöver ta tag i min synd och leva rent. Men jag behöver också förstå att ibland så kommer jag drabbas av svaghet. Och det får inte bli en ursäkt för mig. Och så vet jag också att det finns en skillnad mellan misslyckande och ge upp. Jag har så många gånger sett det här, hur mina tidigare misslyckanden faktiskt kan bli till människors hjälp. Så länge jag inte ger upp. Hur många gånger har jag inte fått tro genom att samtala med någon som har gått igenom det jag håller på att gå igenom, men som har kommit ut på andra sidan. Nej, men det är det som livet handlar om, att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter. Vissa områden kan jag hjälpa dig och andra områden kan du hjälpa mig, och på det sättet är vi församling. Vi vet att det vi går igenom nu, det kan vara så att någon annan har gått igenom någonting liknande. Och då kan vi förstå att trots att vi har brister och fel så kan vi ändå stå till Guds förfogande. För det är verkligen det handlar om. Att förstå att Gud vill tala i oss. För i detta så uppenbarar Guds ande sig så att den blir till nytta för oss. För det är det som Johannes Döparen än en gång gör. Han står som ett förfogande, han skapar en förväntan, men han flyttar över förväntan till Gud. Och för att kunna vara de här vägröjarna som Gud vill att vi ska vara, så måste vi komma nära människor. Vi måste komma nära frågor. Och som sagt, jag berättade en sån här liten halvdråplig, komisk, jobbig, patetisk, vilket ord du vill ha, berättelse. När jag var precis nybliven ungdomspastor i Karlskoga. Då satt jag och föreståndaren ner med en människa som hade kommit till kyrkan och gjorde ett studiebesök i en utbildning. Och så säger den här personen så här, att jag kan inte vara kristen för det här med bollarna. Och vi tittar på varandra, bollarna. Och så sa föreståndaren till honom så här, jag förstår inte riktigt vad det är du syftar på. Jo, men jag har hört hur ni firar gudstjänst i pingkyrkan. Ja, vad kommer bollarna in i själva berättelsen? Ja, och då hade den här hört att när pingkyrkan har gudstjänst så har man på estraden två korgar. En korg med vita bollar och en korg med svarta bollar. Och när gudstjänsten börjar så släcker man ner lokalen. Man drar för gardinerna så det är beckmörkt. Ingen ser någonting. Och sen häller pastorn ut bollarna på marken. Och sen går man i mörkret och letar efter en boll. När du har hittat en boll så ska du på något sätt sträva dig fram till en stol igen. Sätta dig på den stolen. Och var lugn till alla har hittat en boll. Och sen tänder man lampan. Och då är det the moment of truth. För har du fått en vit boll, då är faran över. Det är lugnt. Men har du en svart boll, då har du gjort någonting. Och då behöver du gå fram till pastorn. Han ska be för dig. Och vi tittar på varandra. Det har vi aldrig varit med om. Vi måste nog vara ärliga som pingsvänner ibland och säga att det har nog föregått en del tokiga saker i våra kyrkor genom åren. Men det där med bollar, riktigt så tokigt, det är nästan 100% säker på att det har aldrig hänt. Men då tänkte jag på den där, och den berättelsen kommer jag tillbaka till ibland. För jag tänker så här, om det är sådana saker som folk går runt och tror än en gång, så måste vi ju hjälpa dem att bryta ner de fördomarna eller de falska föreställningarna. Och hur ska vi ta reda på vad det är som hindrar människor att faktiskt få uppleva kraften i evangeliet? Jo, men det är att förstå, vad är det som står i vägen? På vilket sätt kan vi vara med våra liv och bryta ner de fördomar eller de falska föreställningarna som finns, så att man faktiskt kan börja vandra sin väg? Att förstå att när Gud gör någonting genom oss och i oss, så är det för ett syfte. Och jag har sagt, för mig har det blivit så här att ibland frågar jag människor så här, men vad skulle kunna få dig att bli kristen? Och då får jag en del svar. Men en del människor är ju inte ens där. Och då säger jag här, skulle du vilja att du ville tro? Och då möter jag en del människor och säger, ja. Jag skulle vilja ha den tryggheten i livet, tryggheten inför livet. Jag möter ju ofta som pastor människor i tuffa situationer. Företaget har gått konkurs, hela framtiden är mörk. Man har fått ett sjukdomsbesked som konstaterar att snart är mitt liv på avslutning. Eller man sitter på palliativa avdelningen där man vårdas inför livets slutsked och säger, nu är det bara veckor kvar, vad har mitt liv gått ut på? Man säger, jag skulle vilja ha den tryggheten. Jag skulle vilja ha den vissheten. Och att då på något sätt få vandra med en människa och till på något sätt att uppleva att Gud är på riktigt. Det är inte bara att gå i kyrkan en gång i månaden som är att vara kristen. Utan det handlar om att på något sätt få uppleva kraften i evangeliet. Och att förstå att när Gud säger någonting så vill han använda oss. Vår vardagsmiljö, det är till för att evangeliet ska landa just där. Vi kanske inte är Johannes Döparen alla av oss. Men vi är i alla fall människor som på något sätt, kanske en människa, vi kan hjälpa en människa. Jag såg en fantastisk tuff film. Den ska man inte, jag kan inte rekommendera den från talarstolen. Men jag ska ändå nämna om den. Den heter Hacksaw Ridge. En mycket spännande om en vapenvägrande soldat i andra världskriget. Som bestämmer sig för att han vill hjälpa till på slagfältet. Men han vill inte bära vapen. Och halva filmen bygger på att han inte får komma in i militären. När han väl har kommit in i militären så handlar det om hur han hanterar det. I slutklämmen på filmen, så ska jag förstöra den lite grann för dig. Så ber han, för han har en varm tro på Jesus Kristus. Så säger han, gode Gud, ge mig kraft att rädda en till. Och så får han hjälp och kraft att göra det. Och så ber han igen, när han är utpumpad av kraft, säger han, Gud, ge mig kraft att hjälpa en till. Och så ber han den bönen. Och 79 personer lever tack vare honom sen. Just det, och den här välsignelsen att på något sätt, Gud, jag vill vara med. När du gör någonting, när du ser förtrycket, när du ser den sociala ohälsan i vårt land, så vill jag vara med och skapa tro. Jag vill skapa framtid, jag vill skapa glädje där det inte finns någonting. Gud röjer vägen. Det är ju han som gör hela jobbet. Men i detta så inkluderas du och jag. Och jag vill utmana dig att be den bönen, Gud, använd mig. Ge mig kraft för en till. Vi kan inte leda en människa till tro. Den vägen måste människan själv gå. Men jag skulle önska att mitt liv ändå gjorde det möjligt att vägen till Kristus var så lätt som möjligt för dem jag har omkring mig. Att mitt liv skulle skapa ett exempel, en längtan i de som jag har i min vardagsmiljö att börja tro. Och att vägen åtminstone några stenar, några hinder röjdes undan. De här falska bilden om bollarna eller tidigare erfarenheter eller vad det nu kan vara. Jag ska i alla fall med mitt liv göra det så möjligt, så mycket som möjligt att mitt liv får vara en vägröjare. Att människor genom mitt exempel faktiskt förstår att Jesus är mycket närmare än vad de tror idag. Och det är min bön för församlingen här på Värmdö och även församlingen i Södertälje. Att vi som församlingar är med och ständigt röjer vägen för evangeliet. Att vi ger ett exempel som gör att människor faktiskt rycker himmelriket till sig. Ska vi be tillsammans. Jag ska be att våra musiker kommer fram. Herre, jag tackar dig för att du är en god Gud, Herre. Tackar dig för att du är levande, du är verksam, Herre. Tack för att du inte bara tittar på mänskligheten. Tack för att du är fullt verksam med att vara med och skapa förändring, Herre. Tack att du har involverat oss i det arbetet, Herre. Ibland känner vi oss begränsade, ibland känner vi oss små, ibland känner vi oss otillräckliga på olika sätt. Men oavsett det, hur vi känner det, Herre, så är vi ändå tacksamma för att du involverar oss, Herre. Mitt i vår svaghet, mitt i våra brister, Herre, så kan du tala, Herre. Och du verkligen bara fyller oss med tro. Du talar till oss, Herre, och berör oss med en vishet ibland som vi själva inte har. Du ger oss gåvor, Herre, som gör att vi kan stå i det övernaturliga. För att du har gett oss det, Herre. Du har beklätt oss med kraft, Herre. Och ändå så vet vi att allt handlar om dig, Herre. Låt våra liv reflekteras mot dig, Herre. När människor hör och ser vårt liv, låt dem längta efter dig, Herre. Det ber jag om, Herre. Herre, jag ber för församlingen här på Värmdö, Herre. Herre, jag tackar dig för alla vardagsmiljöer som finns representerade i kyrkan idag, Herre. Tack för arbetsplatser som finns representerade, skolklasser, gator, Herre. Herre, jag tackar dig för att du har sänt oss att vara dina vittnen, Herre. Tack att du ska ge oss kraft att röja vägen för dig. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.